Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders.
Hej Karin.
Hur mår du idag?
Jo tack. Lite trött känner jag mig faktiskt. Mm. Men så kan det vara när man har sovit lite för lite.
Ja, det är ganska så här.
Tre barn som pockar på lite med lite olika behov under natten och på kvällen.
Ett tips till ni som går i så här, skaffa barntankar. Om man har möjlighet att få till det, att de liksom föds ganska tätt, så tror jag det är ganska mycket enklare sen när de blir större.
Ja, man kom ju ur fasen lite mer gemensamt. Nu har vi 3 år mellan våra.
Nej, 4 mellan de första killarna, nästan. Ja,
3 årgångar i varje fall.
Ja, det är 3 årgångar. Men jag tänker att äldsta fyllde snart 15 och yngsta precis fyllt 8. Och det är ganska olika hur man lever och hur man sover och vilka tider och sådär.
Mm, det är lite klurigt att få till ibland. Men det går ju alldeles utmärkt.
Ja, men vet du vad?
Jag är väldigt redo för att podda och få reda på vilka frågor som lyssnarna har skickat in och vill ha svar på det.
Ja, men det jag skulle säga är att från och med när detta avsnittet släpps, så från och med imorgon, så är det ju inga veckaklockor, ingenting nu. För det är ju faktiskt höstlov.
Just det.
Och vi ska ju faktiskt åka iväg.
Ja, vi tar familjen och
nu ska vi sova.
Åker en sväng. Ja. Tar och köper varsin sovpodd istället.
Nej, men det blir härligt.
Ja, det är fantastiskt. Det är alltid roligt.
Jag gillar det i och för sig hösten. Så jag har egentligen inte det här. Att jag gillar hösten.
Ja, men det är en fin årstid på det stora hela. Luften är så hög och klar. Och ger man sig ut och gå eller springa, så känns det som det är lite extra syre i luften på något vis.
Ja, det är det. Men okej, vi kör igång då med dagens första fråga. Hej Anders och Karin. Jag är singel men känner en ganska hög stress kring detta. Är kvinna, baserat 40, inga barn och heller ingen pojkvän, sambo eller man. Jag har levt ensam väldigt länge och undrar om jag någonsin kommer kunna leva med någon, samtidigt som jag undrar vad är det för fel på mig. Okej, vad sorgligt. När jag ser mig omkring och hur lätt andra träffar partners. Förlåt. Jag blir så blödig. Mm. Eller berörd. Hur ska jag tänka kring detta? Jag vill verkligen träffa någon att dela mitt liv med. Samtidigt fram tills dess vill jag minska min stress kring detta. Tacksam om ni kan ta upp frågan i podden. Det vill jag ju göra. Det här känns ju jätteviktigt. Och ja, men jag blir ju lätt berörd av sånt här.
Så är det ju. Sitter Karin här med tårar i ögonen och försöker hålla sig. Man ska ju komma ihåg det, att det är en väldigt vanlig fråga. För att vi är ju sociala varelser. Vi funkar liksom inte ur vårt sociala sammanhang. Ibland lite raljerande och skämtsamt när jag är ute föreläser, säger det, att det är väldigt svårt att hitta en rik och lycklig eremit. Och det beror ju på att allt vi skapar vi tillsammans. Det är så vi gör. Och jag vet, det var någon filosof en gång som skrev någonting om att, eller om det var en psykolog, jag kommer inte ihåg, men någonstans hörde jag detta. Alltså den som vill får gärna skriva in och tala om vart det var, om ni också har hört det. Det var någon som ställde frågan, varför gifter vi oss överhuvudtaget? Svaret på frågan var, för att vi vill ha någon som bär vittnesbörd till vårt liv. Att någon annan är där som har sett allt. Vet det mesta. Och att det är något fint med det på något vis. Det är inte bara dela då sorg och glädjeämnen, utan också att man bär vittnesbörd till varandras liv. Man vet vem den andra personen var lite mer på djupet än de här som far förbi. Så jag förstår ju djupet av frågan. Vi vill ju gärna ha någon att dela livet med. Och det är inte alla förunnat. Så enkelt är det ju. Men om vi ska på något vis hitta dit. Och jag har ju ingen aning nu. Från den här frågan så vet man inte hur mycket den här personen har försökt och hoppats att hitta någon som är kompatibel. Eller när man väl då kommer förbi 40 så är man ju också lite ingrodd i sina vanor. Att det är svårt att se att man kanske har plats för någon annan. Eller att man helt enkelt är lite fyrkantig i hur man vill ha det. Så att det är svårt att få någon annan som passar in där. Och det är väl en av de saker man behöver då lära sig att släppa och se att jag behöver inte ta alla mina tankar om det här på allvar bara för att det är jag som tänker det. Och att bästa stället att hitta någon att dela livet med är att helt enkelt vara någon som det är värt att dela livet med. Det är lite som det med vänskap. Bästa sättet att hitta en vän och gå ut och vara en.
Jag vill säga jobba mera på sig själv. Och
jag vill inte säga kanske jobba på det så mycket som att man bör kanske bara titta lite på hur skapar jag plats i mitt liv för en annan människa så att de kan vara där. På vilket sätt skulle jag vilja att den personen beter sig jag är på för den där platsen? Okej, då kanske jag ska börja med det då. Inte exakt vad man säger, men era ansatsen till det. Och sen det andra är ju då att det är ju alltid lättast att hitta någon där man redan gör saker. Jag menar, tänk bara på skådespelare, om vi nu tar de kända skådespelarna. De är nästan allihop, men några få undantag så är de ihop med en annan skådespelare. För det är den man kan träffa när man ligger ute på location, som de kallar det, 6 månader till ett år i Kambodja och spelar in någon actionfilm eller någonting. Vem annars ska du träffa som förstår livet som du lever?
Och kanske förstår den här yrkesrollen, om man säger så. De har ju också kanske väldigt lätt att gå in i sina känslor och
ja, det är ju kanske ett av skälet att de ofta inte hänger ihop så länge, många av dem.
Ja, så kan det vara.
För att de blir ju kanske då när de går in och ska spela romantiskt kära, så gör de det med ett sådant djup att det är väldigt svårt att sära på om jag är kär på riktigt, så att säga, eller om jag spelar det. Och så är det ju för alla liksom. Men just det där att ju mer man umgås, ju mer finns det chans att man kan hitta något gemensamt och att man inte sätter för stor press på det från start. Det är många jag har träffat, och med många så menar jag liksom någon handfull under mina coachingår som har hamnat i den sitsen där de då är lite sent ute, känner lite press och stress, och att det då blir att om de väl går ut på en dejt med någon så är de redan inne och kollar, är det här make eller makamaterial i första dejten? För jag vill inte förlora mer tid nu. Jag vill inte gå på en nit till. Och då har man lite för mycket emellan. Man går inte ut och bara säger hej och ser om det är roligt och om man vill göra
vilket
om det.
Vilket man gjorde mycket mer då när man var kanske runt 20. Aldrig att du skulle tänka liksom.
Här har vi att, en bra mamma till mina barn. Eller pappa till mina.
Du vet, du bara, ja. Han var trevlig. Och sen, så liksom, du hade inte så, varken eller var hemskt höga förväntningar. Men du hade inte de här, du hade inte den här mållistan. Utan det har ju, växer ju fram. Så, men det, jag tror det är, jag förstår här. För att det är nog lätt att man skapar lite stressande tankar kring det. Just för att, ja.
Man sätter ju en högre och högre press på det. Nu vet jag att det här inte är riktigt relaterat till dating och hitta en partner. Men jag kan ju säga att jag ser ju samma skillnad när jag coachar idrottsmän. Vad jag menar med det är att man får ofta höra liksom, jag är bra på träning men får inte ute på tävling. Eller jag är bra på distriktsnivå eller klubbnivå. Men när det kommer till högre nivå då låser det sig. Eller när jag ska upp på EM, VM, OS beroende på hur man då så att säga går uppåt. Som man brukar tänka att det är större och större att vinna. Och min jämförelse där, det är ju att ni kan tänka er att om jag la ut en bräda som är 40 cm bred på golvet. Låt oss säga att den är 15 meter lång. Och om du mäter ut 40 cm så kan du så att säga två personer stå jämfota jämte varandra utan att trampa vid sidan. Så det är ganska brett ändå. Och så skulle jag säga till dig så här att om du bara går de här 15 meterna på den här brädan som är bred nog för två i stort sett. Så går du bara rakt över. Så om du gör det så får du 500 kronor på andra sidan. Och så kommer någon säga, det måste vara ett trick för det går ju inte att trampa på sidan. Den ligger ju där på marken. Den är så bred. Den är så bred så att jag kan ju liksom vara salongsberusad och gå över. Det är inga problem. Nej, Ja, men gör det då. Och så går den första personen och får 500 kronor. Och kommer alla de andra flöda på och säga, kan man göra det mer gånger? För jag vill gärna ha 500 kronor till. Det här kan jag göra 1000 gånger i rad. Jag kommer aldrig trampa utanför. Det är bara gå. Inte som att gå på lina eller gå på sträcket när polisen ska kolla om du är onykter eller vad det nu kan vara för något. Utan det är tillräckligt berätt för att det ska inte hända något. Sen tar vi samma 15 meter långa bräda och så lägger vi upp den mellan två hustak. Så att den nu är 30 meter ner. Och så säger man, om du går över nu så får du 500 kronor. Nu plötsligt kommer du ha människor som ligger ner och gråter. Som försöker krypa ut på brädan. Som hasar sakta ut en fot i taget. Och så har du några stycken nu som bara går rakt över. Man har till och med gjort det här som experiment på olika psykologiavdelningar. Fast då med någon säkerhetssele. Men du får samma reaktion tydligen. När du frågar de som bara går rakt över och säger, hur klarar du av det? Och de klarar av det då? De tittar där borta, det sitter folk och gråter. De vill ha sina 500 kronor, men nu vågar de inte längre. Och då säger de, jag fattar inte skillnaden. Det är ju samma bredd och samma kropp. Så är det 0% att trilla av där nere, så är det 0% här uppe. Så jag fattar inte.
Det vill säga, inga mera tankar kring höjd, kring vad kan hända.
Konsekvenser,
bla bla bla. Utan ner. De är bara, okej, bredda, gå. Och sen är det inte så mycket
mer lull. Sen är det inte så mycket lull runt det. Och i dating då. Jag hade till exempel en kille som jag coachade som hade upptäckt det här som en hel del killar upptäcker. Att tjejer ofta kommer i grupp eller i 2-2 eller 3-3. Då när det här händer så är det en som är mera killens typ sig. Den där tjejen gillar jag lite extra. De två andra tjejerna är tjejer, men de är inte så intresserade av på det sättet. Så med tjejen de är intresserade av så är brädan på 30 meter. Men med de två tjejerna de inte är intresserade av så ligger brädan på marken.
Är de bara sig själva och
är ja, inte och nervösa. Gissa vilka som blir lite kära i killen. Den som han behandlar som vanligt och bara går på marken. Inte den som han försöker impa på. För som tycker att han är lite störig och konstig oftast. Så det blir precis tvärt emot vad önskan var. Jag försöker ju vara lite extra med den jag är intresserad av. Alltså, andra ord, det är mera OS-final med den där som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att lära känna bättre och kanske till och med bli ihop med och se om det kunde vara intressant nog att till och med skapa ett liv ihop med senare. Men det där, och då blir det plötsligt lite sådär som att jag får lite vertigo, liksom, att det börjar svaja lite och jag kryper och beter mig annorlunda.
Ja, precis.
Och det är samma sak som skillnaden på träning och tävling, om du förstår vad jag menar.
Mm, jag fattar precis.
Så när man väl ser att den brädan bara existerar mellan öronen och att det är jag som skickar upp den. Vissa människor skickar upp den när de ska in på en arbetsintervju. Vissa människor skickar upp den när det verkar vara en person som har auktoritet. Vissa skickar upp den bara de ska ge sig ut i trafiken och det verkar vara två filer som går ihop. Ja, det är så olika liksom var den där dyker upp, men det spelar ingen roll vad det är, för att den som inte har det problemet tycker att det är larvigt. Men egentligen är det samma sak mellan öronen och det är att jag bestämde att det här är annorlunda än annars.
Mm. Och nu är jag 40, har passerat 40 och då är det en rejält högt upp i luften.
Ja.
Och det är egentligen inget annat så att säga, hinder mer än att man har skapat det själv.
Ja, så är det ju allt som oftast i varje fall, för jag kan säga från den manliga sidan så är det ju så här att var helst det finns en kvinna så finns det någon man som är villig att se över problemet. Så oftast så handlar det just bara om den här att förstå att att se igenom sin egen tankebluff så att jag kan gå ut och vara mig själv så mycket som möjligt och säga hej. Nu har jag tagit ett idrottsexempel, nu ska jag ta ett mer business-exempel och det är som jag har sagt en del säljare och så som jag coachar och det är den här enkla frasen. Om man inte frågar så är svaret alltid nej. Så ställer jag frågan och någon säger nej så är jag på exakt samma ställe som jag var om jag inte hade frågat alls. Och en hel del gånger när det gäller dating och så är det att den andra personen är lika rädd och så passerar man så att säga varandra.
Mm.
För att vi har en tendens att extrapolera som det så fint heter in i framtiden och tänka på att det kommer kanske vara bra i början eller så ser de nej direkt och det är fruktansvärt eller så blir vi ihop men så blir vi ihop och sen så senare så upptäcker vi att det inte var så kul och så var det ju att det inte riktigt matchade och vi hade inte samma de här sakerna och så och tog det slut och då är det ingen idé heller
och fast då, det är det ju verkligen kan jag För då är man ju verkligen en erfarenhet rikare. För jag tror risken här, som jag ser också ibland med alltså bekanta och vänner och så, som är singlar, är att någonstans ja, så är det lite som att man nästan accepterar att ja, det är så svårt att träffa någon och så här. Och ja, men man får bara fråga så här, ja, men hur försöker du? Typ, alltså, är du på någon sån här online-dating? Nej. Går du ut? Nej. Jag menar så här, om du inte tränar, och det är samma som, men jag vill också vara smidig, till exempel jag som tränar yoga, någon som kollar mig, jag skulle också vilja kunna göra så. Ja, men tränar du yoga 4 dagar i veckan? Nej, jag tränar inte yoga alls. Nej, okej, så du vill någonting, då får du kanske börja stretcha 10 minuter varje dag. Eller det liksom, förstår du vad jag menar? Ja. Vill man nu verkligen träffa någon, så tänker jag att det kan vara ganska smart att träna och att träffa någon. Eller utsätta sig för situationer där man kanske kan träffa någon. Och inte sitta hemma och tänka, åh vad jobbigt det här är. Nu är det inte säkert att den personen gör det. Men jag ser det i alla fall som ett mönster. Att det lätt blir att man blir lite rädd för de här situationerna och så. Och det tycker jag är sorgligt.
Ja, och jag vet inte om det var någon i släkten som sa det eller hur det var. Men det var en sån här liten klassisk. När man inte ville försöka så var det någon som sa så här. Som käringar sa, om Gud vill så vinner jag utan lott. Nej, det går inte. Det är jättedåliga odds på att köpa lotter och vinna någonting. Så att det är ingenting jag vill göra ens. För jag vill helst inte tala om för mitt undermedvetna att jag behöver tur för att vinna. Men om jag ska kunna vinna överhuvudtaget på en lott så behöver jag köpa någon lott. Mm. Jag kan inte tro att det händer utan att jag gör någonting. Och precis som du säger, jag vet inte, det dök upp i mitt huvud så jag tar upp det. Jag såg någon video med en trummis som heter El Estepario, tror han heter. De flesta trummare tycker att han är helt omänsklig. Att han gör saker som ingen annan. Så han är på något vis Michael Jordan för trummor. Eller Tiger Woods för trummor. Eller vad man nu vill jämföra med. Och så skulle han titta på en video de hade skickat in. Med någon liten tjej som spelade. Som sa, hon är lika bra som dig. Fast hon är ganska liten ungefär.
Mm.
Och han tyckte liksom att, undrar om det är på riktigt eller inte. Innan han ens startar upp videon så säger han så här. Jag kommer låta lite creepy, jag måste bara säga det. Den hela tjejen, jag vet inte, hon ser asiatisk ut så jag vet inte hur gammal hon är. Det är så svårt att känna en ålder för mig på det, tyckte han då. Men det jag kan säga är att jag ser redan nu att den hela tjejen, jag ser hur stora hennes fötter är i förhållande till trum där man ska trycka ner på. Och hennes vader är extremt tränade så jag tror hon lagt ner mycket timmar på att trumma så jag tror hon kan.
Jag tror hon kan, ja.
Direkt bra, kände igen det.
Ja, det är som du säger när vi är på golfbanan så här, att, eller till exempel vinst av våran son. Då kan jag säga, pappa, vad tror du han har i handikapp där? Han som kommer gå, till exempel då. Och så kan du säga, ja, ser ut som en 20-handikappare. Beroende på hur han håller vägen, hur han ställer upp sig och sådär. Mm. Så att
för det är ett särskilt sätt som man plockar upp sin bag på när man har gjort det 2 miljoner gånger. Till skillnad från någon som har gjort det 500 gånger.
Ja.
Och, så vidare, så. Och då vet man på något vis att antalet gånger du har plockat upp den kommer att antyda att du är bättre. Och det gäller nog allting. Så att jag skulle tro, för dig som håller på så mycket med konståkning, att bara se hur någon snör på sig skridskorna på ett sätt. Alltså hur rörelsen är, hur man, att man ser på hur man tar i sakerna. Att det där har du gjort jättemånga gånger. Du ska inte försöka fejka mig att du inte kan detta.
Mm.
Och jag tror det är samma om du ser någon som lägger på murbruk eller vad som helst. Det är en skillnad på hur man gör det när man har gjort det x antal gånger. Vilket visar att vi människor kan klara av det mesta, men vi behöver utsätta oss för det. Precis som du säger här, att det första är att se till att man hamnar i det här lite då ömtåliga,
where is the guys?
Sårbara.
Alltså var är singelkillarna? Tänker jag först här. Nu vet du, det är inget jag går att tänka på eftersom jag är gift med dig. Men hade jag varit den här kvinnan som har skickat in den här frågan så hade jag tänkt, okej. Var är killarna? Mm. Du vet, sådana där reklamen. Ja, var är brudarna? Så jag tänkte, var är killarna? Okej, vilken sorts kille vill jag träffa?
Och var hänger de?
Var hänger han? Var skulle han kunna hänga? Okej, här är det några. Vi kan träna lite. Alltså, förstår du vad jag menar? Det behöver inte vara, ja, här är den som jag vill gifta mig och dela resten av mitt liv med. Men du måste, har du varit singel länge då, så måste du kanske bara träna dig lite. Gå på en date, känna, oh. Det här var verkligen inte min typ. Okej. Men ändå, du var på en dejt. Okej, nästa dejt. Och sen så blir du kanske bättre, lite som, tänker jag på ChatGPT nu. Du blir bättre på att prompta. Kanske innan du väl går på en dejt. Så kanske du blir lättare på att kunna läsa av. Prompta betyder ju att du blir bättre på att kunna ställa tydliga liksom, frågor till ChatGPT, som är ett AI-verktyg. För att kunna få ett så svar, relevanta som svar som du vill ha. Och då tänker jag att, jag vet inte, har du 10 killar att välja på? Så kanske du blir bättre på att prompta. Så liksom se då, okej, de här två kanske kan vara någonting. Alltså, mm. Men det blir det ju inte om du inte har varit på dejt på 20 år eller 10 år eller 5 år. Så du får ju träna på det. Men det jag vill skicka med den här personen som har skickat in då, det som jag tyckte var så solid som berörde mig, det var ju verkligen det här när det stod då, jag undrar vad det är för fel på mig när jag ser på mig. Alltså när jag ser omkring mig hur lätt alla andra träffar partners. Och då skulle jag säga, där är det nog lite selektivt att man ser det man vill se, tänkte jag säga. Det är jättemånga som är i exakt samma situation. Så det är bara just det här att det är inget fel på dig.
Nej, men det är lätt att ta det den vägen. Det här är ju lite drastiskt kanske, men nu har jag hållit på med det här i 27 år. Och jag har haft en och annan som har varit vid vägs ände. De tycker att allt är hopplöst. Och då är det inte bara att de inte tycker att det inte är någon idé att försöka dejta, utan det är ingen idé med någonting. Och det som är gemensamt för dem är nummer ett, att de tror att det, vad det än är som de håller på att tänka på mycket, att det är permanent. Det var dåligt, det är dåligt, det kommer aldrig bli bättre. Det är den första. För att bli riktigt hopplös så behöver man ha det första P:et, så att säga. Det är permanent, det kommer inte ändra sig. Det andra som de har, som också är gemensamt, det är det som dyker upp i den meningen, vilket är, det är personligt. Det är bara jag som sitter med det här. De andra 8 miljonerna förstår inte. För det är skillnad. För det här är jag. Den där boken kanske hjälpt någon annan, men den hjälper inte mig. Den där kursen kanske hjälpt någon annan, men den kommer inte hjälpa mig. Att prova det där kanske hjälpt någon annan, men det kommer inte hjälpa mig. För det är skillnad för mig. Och den tredje är att det är, på engelska är det tredje P där som är persuasive. Och ska jag översätta det på något konstigt vis till svenska så blir det genomträngande. Med genomträngande menar jag att man börjar ta ett problem man har och så fäller det många andra delar i livet. Så om jag är student till exempel och så går jag in och så har jag ett dåligt matteprov och så tar jag det i huvudet och säger jag är en dålig student och mitt liv kommer suga. Alltså med andra ord, jag tar ett prov och så är jag kass i skolan, dum i huvudet och ingenting kommer funka för mig.
Jag kommer aldrig få något jobb, kommer inte det här, det där.
Ja. Så man tar en sak och då, som jag sa innan, extrapolerar ut det. Så att jag får problem på många ställen. Och det är lite sorgset, för det kan man göra med vad som helst. Jag träffar ju på massor med män som tycker att det spelar ingen roll vad jag gör. Om jag kommer fram och försöker muntra upp henne och säger hon, låt mig vara, ge mig space. När jag ger henne space så säger hon, bryr du dig inte ens? Så det spelar ingen roll vilket jag försöker, så blir det ju bara fel. Jag ger upp.
Jag skrattar bara för att jag känner igen mig. Ja, det är inte lätt för er. Nej. Pojkar.
Så en och annan man har gått igenom detta. Och känt att det är inte det jag ens försöker. Vad ska jag ger upp liksom. Men det viktiga är det att varje dag har vi en chans. När vi glider ur sömnen på morgonen så är det en ny och fräsch dag med nya möjligheter. Och det enda skälet att det inte känns så är att jag startar upp samma tankeverksamhet och investerar mig i den, tar den på allvar som jag hade igår. Och kan jag på något vis se att jag är inte mina tankar. Jag är något djupare där bakom. Och när vi träffas där, vad jag kallar att träffas sol till sol istället för att träffas tankemoln mot tankemoln, som jag då ibland använder metaforen att livskraften i oss, den är som solen som alltid skiner. Och när vi upplever att det gör den inte hos mig, så är det för att jag har så mycket tankemoln i vägen.
Det är väldigt mulet då.
Det är väldigt mulet. Ibland är det till och med åskmoln. Det är man förbannad. Och är tjurig. Och då, just då ser det ut som att alla i världen är emot mig. Är man i ett förhållande så känns det som att om bara min partner kunde vara annorlunda skulle livet vara okej. Just då känns det så. Och så lättar molnen och så möts man sol till sol. Och så upptäcker man att ja, men det är väl det något vi kan jobba på.
Problem.
Jo, det finns problem. Men de jobbar tillsammans
man
för att fixa.
Man ser det inte som det då. Och Nej. Du kan ha en underbar konversation med precis vem som helst i hela världen nästan. När du är sol till sol. För att det kommer liksom bara kännas intressant och bra. Hur långt ifrån varandra man kanske ändå är i personlighet och så.
Så upptäcker man det att man kan ha ett fint förhållande och komma nära i stort sett vem som helst. Det innebär inte att man ska vara ihop med vem som helst. Men det innebär i varje fall att man ser att det finns inte bara en the one och sådär som det brukar vara i filmer. Allt möjligt att man måste träffa sin soulmate, sin extra hälft, sin vad det nu än är. Det är mera så att man blir det för den andra när man väl går in utan allt det där i vägen. Och det som många ställer upp då, jag vill säga en liten brasklapp på det du sa innan då, när man blir tydligare med vad det är man vill ha och så. Att det är lätt att det blir som en Terminator-lista för alla som har sett filmen Terminator när han går kring och tittar och vill ha rätt längd på någonting för han måste ha kläder. Han dyker upp naken från framtiden och så inne i hans dator får man se hur han liksom hur lång han är och hur bred han är över axlarna och babababababab och sen går han bara rakt fram till en som är rätt storlek och säger du, ge mig dina kläder och han liksom nej och så tänker han slå honom och så vrider han stort sett av honom armen och tar kläderna ändå naturligtvis för det är The Terminator, han är en robot från framtiden. Men jag menar att många män gör det också vill jag nog påstå, men kvinnor kanske i all högre grad går ut med en Terminator-lista. Jag såg någon annan sån här viral liten TikTok-video eller någonting där. Det är någon tjej som säger exakt vad han vill ha där och det är liksom...
En tjej som säger exakt vad han vill ha?
Nej, en tjej som säger exakt vad hon vill ha men vad som ska finnas i den här killen liksom när hon säger han ska vara 6'5", blue eyes och ha en någon form av money fund. Liksom.
Vad är 6'5"?
Ja, det är 1,90, vad blir det? 6 foot, det är 1,83, 5, 12,5 på det, 1,95.
Ja, okay, över. En lång och ljusårig. Lång och blåögd.
Blåögd med en trust fund.
Trust
fund. Så han säger 6'5", blue eyes, trust fund. Säger hon sådär typiskt med en viss dialekt som alla i USA direkt känner igen. Och det är lätt att den listan gör att man diskvalificerar precis den man hade kunnat träffa sol till sol. Det är väl det jag försöker säga. För ibland så blir det så, speciellt då när man har kommit lite till åren, så tycker man att ja, men jag har bara hög standard. Nej, till slut har du så hög standard att du kan avpolitera eventuella partners innan du ens har träffat dem. Så det är inte ens någon idé att gå ut på den. Och du kommer skriva av det som att jag har bara hög standard. Jag vill inte vara ihop med en som helst. Jag har levt så länge så jag vet nu vad jag vill ha. Och de ska vara så här och så här och så här. Så får de absolut inte det här, det här, det här. Och så blir det till slut som att måla in sig i ett litet hörn. Där man till slut står med bara fötterna jämfota och inte kan trampa någonstans.
Mm.
Så man glömmer av det här att det handlar inte om listan. Det handlar om känslan. När två människor dyker upp med en skön känsla för varandra. Så är alla olikheter vi kompletterar varandra så fantastiskt bra. När en eller två av människorna tappar sin sköna känsla så är exakt samma olikheter. Vi är så olika varandra så jag fattar inte hur vi ska kunna vara ihop. Och då tror man genast att nu har jag fått reda på olikheter. Och det är det som är problemet. Och det är väl därför varenda Hollywood-äktenskap som slutar, just som vi började prata om lite där, är att det slutar med att de skriver i det pappret, så vitt jag kan se när de går ut sådär och säger vi ber er att vara värna av våra barn och familjen och där. Men det står alltid, skälet till skilsmässa är detsamma. Irreconcilable differences. Vilket är vi är så olika att det funkar inte.
Men de har ju antagligen inte blivit olika. För att ofta är det kan vara så här, 4 månaders äktenskap. Det kan vara 2 års äktenskap. Och då har inte hunnit bli så olika då. Utan då är det antagligen att det när det var sol till sol man möttes. Så var det de gulligt. Här olikheterna ändå som att vi kompletterar varandra. Och sen så är båda i väldigt mulet humör.
Sen
och då,
kommer tankarna i vägen för ja. Då lägger man på dem ovanpå varandra och gud är de sådana när de äter. Jag kan inte ens tänka mig att sitta och äta frukost med någon så i 50 år. Och så lägger man det som man kallar i psykologin, man stackar sina tankar. Så när man blir lite upprörd eller blir irriterad så blir man aldrig så irriterad över det som händer just nu utan man blir irriterad över det. Så här många gånger har det hänt förut. Så här många gånger kommer det säkert kunna hända i framtiden och jag kan inte leva med det. Och när jag tar hela den och tar ner den, då känner jag mig rättfärdigad och var ganska elak mot den andra personen. Det är ganska märkligt hur vi då missar det, att världen kommer till mig inifrån min egen upplevelse via mina tankar. Och kan vi se det, då kan vi gå ut där och säga hej. Och skulle människan inte vara trevlig när man säger trevligt hej, så var det väl jättebra att få reda på det nu och inte när man har varit ihop en stund.
Mm.
Att de kanske hade svårt för det. Eller så kanske man är så förstående att man inser att då är de på ett dåligt ställe just nu.
Sen så kanske man får ett...
Som man säger
kommer
så här,
fram sen den här killen då och säger liksom... Oh, förlåt, jag var jättestressad, men hej, du hade sån här energi,
ja,
när du kom fram. Jag måste bara få veta vem du är. Alltså det, du vet aldrig...
Men skapa,
vara medveten om och liksom se det här mönstret om man har mycket, vilket antagligen den här tjejen, kvinnan har tankar kring vad det här innebär och bla bla bla.
Ja, det här upptar ju garanterat en stor del av hennes värld, eftersom det här är så pass viktigt för oss alla naturligtvis. Men det är som att vi tror att vi då kan tänka oss ur det, att analysera oss ur att vi analyserar för mycket istället för att gå och säga hej. Och
så,
hoppas att det är någonstans i allt svamlande runt omkring det här med förhållanden och man hittar rätt, gör att man ser det, att kan man komma till sina försök med en varmare, mer förstående känsla, så ökar dina möjligheter att den andra personen gillar vad de känner exponentiellt.
Mm.
Så återigen, bästa sättet att få en vän är att gå ut och vara en. Bästa sättet att hamna i ett förhållande som är värt att vara i, för att det är ett varmt ställe att vara på, är att gå ut och vara varm och säga hej.
Fint. Ja, då hoppar vi till någonting helt annat. Hej, jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Jag älskar att lyssna på den och hoppas ni kommer att släppa avsnitt oftare framöver. Det vet vi inte än. Just nu känns varannan vecka väldigt
ganska lagom.
Lagom
just för att hinna med i livet.
Se. Vi får se. Jag skulle gärna vilja höra era tankar kring att jag upplever att jag kämpar i livet istället för att uppnå det jag verkligen vill. Alltså det känns mer som jag är ute på ett maratonlopp utan något verkligen mål. Jag skulle vilja kunna njuta mer och ha en mer avslappnad känsla till livets innehåll. För man vet ju egentligen att livet är just allt det här, vardagen. Men ändå, vore så himla tacksam om ni kan ta upp det i er podd. Jag är säker på att fler känner igen sig och skulle må bra av era kloka svar. Tack också för bästa podden. Som står det, PS, under sommaren känns allt mycket lättare, men under resten av året med alla krav, måste barnen, skolaktiviteter och jobbens alla möten, deadlines och så vidare, är det väldigt mycket svårare. Då är det att kämpa på i maratonloppet tills nästa lov och så vidare.
Mm.
Ja.
Om jag får börja med en grej som direkt slår mig och som jag tror att de flesta kan känna igen sig, är att om jag inte missminner mig så var det inte så länge sedan vi hade någonting om någon som tyckte det var så jobbigt med alla krav med att vara ledig.
Ja, det hade vi en fråga om, det var innan hade sommaren, tror jag. Innan semesterångest.
Som tyckte att det går bra när man är inne i det vanliga flödet, men så ska det vara ledigt och då ska man hinna med allt det roliga. Och det blir en sån himla press. Och så har vi nu en person som säger precis tvärtom. Vilket visar att det har ingenting med själva sommaren och lovet eller jobbet att göra, utan det är ju att de här två personerna skulle kunna ha en väldigt intressant diskussion om varifrån den här ledighetsstressen alternativt lovlugnet kommer ifrån. Bara det faktum att vi kan se det här och att det inte finns någon som helst koppling mellan den utsidan, för om det hade funnits en koppling mellan utsidan så hade ju båda två sagt antingen vad skönt det är att vara ledig eller vad jobbigt det är med alla krav när man är ledig. Och inte tvärtom då. Här ser man ju om och om igen. Så det är väl det första. Bara att lägga på sitt eget sinne och se att. Är det verkligen så absolut sant som jag har fått för mig när jag ställer frågan? Oavsett om jag ställer frågan om hur jobbigt det är på lovet. Eller hur skönt det är när det verkligen blir lov. Men det är så svårt däremellan. Jag kommer ihåg först när jag blev riktigt medveten om det här. Det var när jag hade en vd jag coachade. Som berättade för mig att det värsta han visste det var att åka på semester med sin fru. Det är ju inte så trevligt kanske, men det var inte just att det var med hans fru. Utan det var det att han jobbade ganska mycket och så tyckte hon ju att kan vi inte bara vara du och jag. Och så tar vi en vecka eller två och åker på någon femstjärnig resort och så hänger vi liksom. Vad är liksom? Och han tyckte det att om jag någonsin får en hjärtattack så får jag den liggande på en solstol på den femstjärniga resorten. För när jag är hemma så är jag stressad. Men när jag ligger på solstolen så vet jag ju det att allt det jag ska göra när jag kommer hem växer. Så jag kan inte sluta tänka på det. När jag är där så betar jag åtminstone av lite av det. Så att min uppgift är lite enklare imorgon, för jag har ju betat av lite. Men när jag är ledig så kan jag inte sluta tänka på hur mycket det växer. Så att, alltså, jag har ju mer stress på solstolen än jag har när jag jobbar på det. Och så hade vi någon diskussion om det. Och sen då, bara eftersom universum är som det är, så var det, vi hade bara 2 veckor senare där vi pratade om stress. Och han då istället säger så här att Gud, nu ska jag äntligen få åka på semester med min fru. Och det är ju enda stället jag kan lugna ner mig. För när jag är på jobbet, alltså, jag har så mycket stress och adrenalin så det sprutar ju i öronen. Jag måste bara komma därifrån. Och då skulle man ju vilja sätta ihop de två. För redan där borde de, antingen får de ju liksom avpolitera den andra människan, du är ju en total idiot. Eller så får man börja säga att kanske kommer inte stressen från det ställe jag tror att det kommer ifrån. För den ena ligger på solstolen och tycker, äntligen. Och den andra ligger på solstolen och tänker, och så borde jag göra det och så kommer det att göra. Och så måste jag ringa honom och så måste jag göra det här under. Man kan smita iväg på middagen och skicka några mejl så att det är lite ordning på grejerna. Och herregud, jag behöver en ny pacemaker. Och just när man börjar se då varifrån det faktiskt kommer är en ganska stor insikt. Det är den första som behöver göras.
När jag läser den här frågan så tänker jag direkt på det här att man kämpar på istället för att uppnå det jag verkligen vill. Okej, men hur många tror du verkligen vet vad de vill i livet? Det tror jag är det stora, vad ska jag säga, dilemmat idag. Att folk är i det här ekorrhjulet. Jag känner också att vi är i någon form av ekorrhjul, för att det är föräldramöten, det är tider att passa och det är skolor och läxor, bla bla bla, som jag kanske inte, vad ska jag säga, du är bara inne i det här, men någonstans så vet jag vad jag vill och det gör det väldigt mycket enklare. Men jag tror om du inte vet vad du vill i livet, vilken sorts person vill jag vara, hur vill jag utveckla mig, hur vill jag må, vad ser jag framåt, hur vill jag vara när jag är gammal liksom, hur vill jag se ut när jag är gammal, hur vill jag röra mig när jag är gammal, hur vältränad vill jag vara, alltså någonstans att man har visioner, mål, en klar bild över vad är viktigt för mig i mitt liv. Alla har olika. Det finns ingen gemensam bild att säga det här är vad alla borde sträva efter. Alla vi är liksom olika. Men om man har den klar och tydlig och ändå, vad ska jag säga, snurra på i vardagen, så upplever jag i alla fall med de människorna jag hjälper att det är väldigt mycket lättare att vara i det här vardagssnurret. För man vet vad man vill. Så det kan ju vara en grej om nu den här personen som har skickat in den frågan inte riktigt, det kanske är lite luddigt. Vad vill jag egentligen? Har du funderat på det? Vet du det? Har du det nedskrivet? Vad vill du den här veckan? Vad vill du i höst? Vad är temat för våren?
Ja, och ibland så behövs inte ens det. Alltså, jag bara säger att det är bra att komma ihåg vad visioner och mål är till för. Det är för att kunna organisera sina resurser på ett mer effektivt sätt för att uppnå någonting som jag vill uppnå. Men de kan inte göra mig lycklig eller de kan inte ändra på vad jag tycker om min vardag egentligen. Men de är ju jättebra att ha. För självklart om jag vill bygga ett hus så vill jag ju ha en vision om hur det ska se ut och hur det ska fungera så att jag kan tala om för folk. Nu behöver målaren vara här, nu behöver snickaren vara här och nu behöver det levereras takpannor och så vidare och så vidare. För att det ska funka så behöver jag ha ett klart mål. Jag kan inte bara stå och titta på en gräsplätt och hoppas att det dyker upp ett hus. Det är självklart. Så allting vi vill åstadkomma kräver det. Men livet i sig är nästan lättare när jag tittar inåt mot kontakten med den kraft som jag anser pulserar där inne bakom alla tankar. Oavsett om de tankarna är om mål och visioner och oro och annat. För då kan jag så att säga se att jag måste inte få dem just nu för det här är en tid där det blir svårt. Det bara råkar vara så. För en del är det att de börjar sitt företag och de tänkte att de skulle köra företaget men ganska snart upptäcker de att företaget kör dem. Jag är tvungen att lämna in de här papperna, jag är tvungen att träffa den här kunden och det sket sig i produktionen så jag måste åka ner nu älskling, vad det nu än är. Och då märker de att nu styr jag inte min tid. Det verkar som att det här företaget har fått ett eget litet liv. Men hur mycket jag kan vara okej med det och hur mycket jag kan må bra i den handlar om hur mycket jag kan titta in och se att jag sitter mitt i mitt eget välmående utan att riktigt kunna veta om det. Om jag tittar dit så brukar jag bli lite klarare över vad som verkar vettigt därifrån. För om jag inte gör det så brukar jag gissa på vad som vore ett bra mål att sätta för att äntligen bli glad. Istället för att se att ingenting som är på riktigt är hotat. Och vad skulle jag då vilja göra? Ja, om jag är riktigt ärlig så. Jag visade det i någon artikel med Beyoncé. Och i den artikeln så var det ett citat när jag läste där. Där hon sa något i stil med. Att om det inte är det första jag tänker på när jag vaknar och det jag drömmer om när jag går och lägger mig, så är det inte för mig. Det är så hon arrangerar sitt liv. Man tycker att det är lätt för dig som har värsta talangen. Men jag tror att allt det som har hänt är för att det är så hon, så att säga, styr livet. Att när jag får en sån här intuition där jag känner att jag kan sluta tänka på detta. Det här, jag vill göra ett countryalbum.
Ja.
Jag vill inte vara definierad av att jag ska vara R&B. Jag tänker, jag vill göra ett countryalbum. Ja, men det kommer ju ingen acceptera. Du kan ju inte göra det. Du ska hålla ett ring genre eller vad det nu än är. Nej, jag bryr mig inte. Det är vad jag tänker på när jag vaknar. Och det är vad jag drömmer om när jag går och lägger mig. Så det här behöver jag göra. Nu är det ju så att de allra flesta, de ska sätta mat på bordet och ta hand om sina barn. Och de ska, det finns vissa reella saker där, men det förhindrar inte en människa från att se var går mitt fokus när jag inte funderar så mycket. Vad är det jag inte kan sluta tänka på? I mitt fall så är jag kan inte sluta tänka på hur vi människor funkar. Jag älskar att titta på en video eller läsa en bok. Till den milda grad att det kan bli för mycket, såklart. Men det är inget jag behöver jobba på. Medan någon annan kanske är, nu måste jag läsa en bok så jag kommer framåt för jag vill bli coach. Då ska man ha läst den här boken.
Då kanske man inte ska bli coach om man har den inställningen.
Ja, men du vet, ibland så är det inte att det kommer på det sättet inifrån. Att jag kan inte låta bli. Jag hade gjort det även om någon gav mig 10 miljarder på kontot, om vi nu ska ta pengabiten.
Ja.
Så skulle jag ju fortfarande sitta här och podda med dig. Jag skulle fortfarande vilja skriva mina coachböcker. Jag skulle fortfarande vilja ut och föreläsa. Jag vill fortfarande sätta mig. Självklart så är det en och annan som man kanske då skulle säga nej till.
En hel del grejer
man
kan delegera bort då.
Ja.
För det här är ju ett väldigt spännande som ni kan göra. Ett väldigt spännande tankeexperiment. Att ni tänker att ni har absolut mer än enough money. Alltså ni har så mycket pengar så att ni behöver inte tänka på det. Hur hade du velat bo? En del hade sagt, då vill jag bo i New York, mitt i det pulserande, och en del liksom, nej. Ut på landet med höns och allting. Alltså, så det är så olika. Så att, men det tankexperimentet, det betyder inte att liksom, man kanske har möjlighet att göra precis det här. Men det ger väldigt tydlig bild av vad som är viktigt för dig. Så då kan man tänka, okej, hur skulle min måndag till söndag vecka se ut i den här i nya världen då? Jag har hur mycket pengar som helst. Jag kan skapa precis de förutsättningarna jag vill. Så det har ju du och jag lekt ganska mycket med, och vi inser att liksom, jag hade ju stått och gjort, jag kanske inte hade gjort riktigt så mycket mat som jag gör idag, men jag hade haft någon i köket som visste att, så hade jag sagt, idag känner jag att jag vill ha den här blåbärssmoothie med ingefära och så här. Jag fixar det, Karin, till dig.
Sätt
dig här och meditera så länge. Nej, jag hade fortfarande, jag gillar ju att liksom, jag hade stått där i köket, tror jag, och bara, vad ska jag laga nu? Men jag hade haft en hel köksö, massa olika färska grönsaker och avokado och allting i säsong. Och så hade jag känt vad jag hade velat. Och sen hade jag, hej då, nu har jag ätit. Varsågoda och städa, hade jag sagt till någon.
Mm.
Till exempel, det hade jag ju valt att inte göra. Ni som vet, när man hackar upp väldigt mycket grönsaker, fixar, donar, gör liksom, det blir så mycket disk och tjafs och stök liksom. Och små skålar med olika rörer och allting. Det hade jag absolut lejt bort. Men med mycket av det vi sa, liksom, podden hade man velat göra, och jag hade velat liksom hålla på fot och inspirera på något sätt.
Du hade velat gå upp och yoga på morgonen.
Hade definitivt gått upp och yoga på morgonen.
Här är min fråga. Om du hade fått må så som du tror att på ett sätt slutmålet med yoga är, alltså, men du är så smidig och skön i kroppen och du är så smärtfri i kroppen, så att allt det som yoga skulle ha gett dig, skulle du fortfarande yoga då?
Ja.
För du gillar själva rörelsegrejen och
ja,
göra
men
det.
Alltså det är, annars tror man skulle ställa sig och göra det om du, inte, om du liksom ser det som en pina. Som jag tror många gör fel då. Att när de går på yoga till exempel någonting, och är väldigt stela, så kollar de lite på personen jämte. Oj, jäklar vad smidigt. Oh, och så böjer de sig ner. Och det knakar och det spänner. Och det är, liksom, det är inte skönt. Jag kan nästan inte hålla andningen lugn. Då är det inte så att du tänker dagen efter att det var ju väldigt skönt med det yogapasset. Utan du får ju successivt liksom arbeta det upp. Så det hade jag definitivt gjort.
Mm. Jag kan ju säga så här,
att definitivt gjort
hade jag haft, om jag säger, den muskulära tonusen som jag skulle ha med kroppen och inte känna någonting. Så hade jag ju hellre åkt ut och slagit golfbollar än jag hade gått till gymmet, till exempel.
Mm.
Men det hindrar inte, och det vill jag också få fram här, det hindrar inte att jag går till gymmet, för att jag vet att det är en av de sakerna som man måste göra för att hålla det.
Också för att slå längre på golfen.
Kanske, men det är jag långt ifrån att försörja mig på, så det behovet har jag inte riktigt på det sättet. Men jag har det behovet av att känna att musklerna funkar, kroppen klarar av saker, för kroppen är faktiskt det enda stället vi har att bo på. Hur mycket man än renoverar hus och annat, så är det faktiskt kroppen du bor i. Och det är alldeles för många som behandlar kroppen inte som ett tempel utan som ett verktygsskjul. Så självklart finns det vissa saker som måste göras bara för att om jag hade fått reda på det här, liksom, alla dina sängkläder är självregenererade från och med nu. Så varje gång du går och lägger dig så är det som om de är nytvättade varje gång. Hade du tagit av dem och gått ner och tvättat då? Nej, det hade du inte.
Det är en grej som jag definitivt hade...
Då hade du bara fått vara, eller hur? För om du vet att det är rent och fint och så som du vill. Men nu vet vi att om man inte tvättar och byter där med vissa jämna mellanrum, så blir det inte så fräscht i sängen. Och då gör man det, även om man kanske inte är det roligaste man någonsin gjort. För att man vill ha en bra miljö och man vill inte bli sjuk. Och man vill inte ha vad det nu än är som kan byggas upp i en gammal säng, så att säga.
Mm.
Så vissa saker... För ibland blir det nästan lite hedonistiskt hur vi har det i samhället idag på grund av alla val du kan se, och du jämför det med alla på YouTube och influencers och allt vad det är, så man börjar tro att man ska klara av alla grejerna, du vet. För det är någon som har nördat in sig på mat och ser ut som det borde jag kunna lika bra, och någon som har nördat in sig på skidåkning, det borde jag kunna lika bra. Någon på golf, någon med bilar, någon med kroppen som bara kan göra grejer och vandra omkring i luften som om de gick på luft, och jag vet inte allt vad det kan vara för någonting. Men när vi jämför oss med allt det, så är det så lätt att vi tror att vi ska ha allt det istället för att se att nej, men vissa saker behöver jag göra bara för att de behöver göras. Och sen är det vissa som jag innerst inne vill göra oavsett om det inte fanns någon annan anledning. Och de sakerna är de som går rakt i linje med själen. Men det innebär inte att man aldrig ska göra de andra, för de behöver göras också. Jag behöver städa, jag behöver borsta mina tänder. Behöver då och då tvätta till mig. Och så vidare. Det hade de flesta nog inte gjort, till exempel då om jag visste att varje morgon jag vaknar så luktar jag som en ny fräsch ros, nysprungen ros, och jag dessutom så har jag samma känsla som jag har haft efter en perfekt dusch. Då hade man kanske inte gått in och duschat bara för att duscha liksom. Jag menar, för
nej.
Jag har fått resultatet ändå. Så det finns en liten distinktion där, menar jag, mellan de olika sakerna när man säger vad är det jag innerst inne vill och hur jag håller mig till dem. Läs lite en gång till. Det var någonting som jag ville gärna besvara i den.
Det är det här då att hon känner då, eller han, det vet jag inte vad det är för hen. Men att uppleva att jag kämpar i livet istället för att uppnå det jag verkligen vill. Det känns som att man är ute på ett maratonlopp. Vill kunna njuta mer och ha mer avslappnad känsla till livets innehåll.
Just det.
För det är ju egentligen vad livet är, just allt det här.
Man på engelska kallar det för the vicissitudes of life. Och den handlar helt och hållet då om den relation och förståelse jag har med den pulserande kraft som ligger bakom livet för allt och alla. Och den medvetenhet jag har som gör att mina tankar kan måla på en canvas och göra hela livet till vad det är för mig.
Mm. Så, och då behöver man inget hus på landet, ett lyxhus på landet, och man behöver ingen privat kock, utan man... När man ser det här och upptäcker mer av sin sol och kan få den att lysa, eller den lyser hela tiden, men man kan avtäcka mer moln då, skulle man kunna säga. Så kommer du uppleva som att mitt i det här vardagen så kommer du att njuta mer. Du kommer liksom att le oftare.
Och glittra lite mer i ögonen.
Och glittra i ögonen.
För att det som håller glittret borta är alla de där lite hopplösa tankarna, lite stressade tankarna. Och när de ser ut som de är på riktigt när vi gör upp våra scenarier, då dör det i ögonen på alla människor. Ibland tillfälligt och ibland över längre tid beroende på hur länge vi håller tag i de där tankarna. Och hur mycket vi ser en hoppfullhet bakom att, då till skillnad från det vi pratade om innan, så är det inte permanent, det är temporärt. Jag vet ju när mamma och pappa hamnade uppe på hemmet så gick jag runt och när man väntade så ibland så till exempel så hade mamma eller pappa somnat till lite och då gick jag en sväng och tittade i de andra rummen och sådär. Och det hände att jag gick in och pratade med någon bara för att prata. Och så frågar man såna här snälla frågor som jag kunde göra, vilket var: har du någon gång i ditt liv haft ett sånt där tillfälle där du bara vill krypa ihop i fosterställning och be om ett nackskott? Inte en enda av de här gamlingarna har sagt, titta på mig ungefär, så vad pratar du om? Det har aldrig hänt mig. Utan
jag har alltid varit lycklig.
Nej, men allihopa säger just det. Ja, det har jag haft. Och så ibland så berättar de jobbiga historier om när de har förlorat ett barn. Eller de har gått igenom en skilsmässa. Eller har gått igenom svårigheter ekonomiskt eller hälsomässigt eller vad det nu än är. Allt det här. Som naturligtvis är då the vicissitudes of life. Och så när jag frågar dem den här viktigaste frågan: hängde det i? Då säger de: nej, det gjorde det inte. Då sa jag: tror du att ditt forna jag, skulle du känna att du gjorde dem en tjänst om du fick åka tillbaka och tala om det? Hörru, det är inte permanent. Det bara känns så just nu. Och bara genom att se det, alltså att lätta det här permanenta trycket och i tanken lätta det här personliga trycket och i tanken lätta det där genomsyrande trycket, så plötsligt så går man omkring i vardagen och har mycket, mycket roligare oavsett vad det är jag behöver göra, måste göra eller vill göra. För en del saker måste vi göra, en del saker behöver vi göra och en del saker vill vi verkligen göra. Och det är klart att vi vill göra mer av det vi vill och vi vill ha en syn på var det funkar i vårt liv. Liksom. Var är min riktning? Vad är det som Beyoncé säger om att nu jäklar, det här är vad jag tänker på när jag vaknar och pirrar till av. Och när jag går och lägger mig på kvällen så kan jag inte sluta tänka på att imorgon ska jag få fortsätta göra det här och se om jag kan komma en bit till.
Det gäller då verkligen liksom titta i den riktningen till vad är det man vill.
Ja, och se att svaret redan sjunger där inne bakom alla osäkra tankar jag har om att jag är inte nog, att jag inte klarar det. Vad är det för mening? För det skulle kosta för mycket pengar. Om lilla jag kan komma på det här så är det säkert andra som har tänkt på det. Allt det här som brukar gå in i huvudet i min erfarenhet. När man ser bakom det till sin sol, så ett, så kommer svaren ofta väldigt mycket bättre och snabbare. Och när de inte kommer så har jag mycket roligare medan jag väntar.
Fint. Vi tar en sista fråga, Anders, om vi kan vara den, hålla den lite kortfattat här då. Hej Anders och Karin, vet att ni båda lever hälsosamt men undrar hur ni får till det. Jag och många med mig är så kallade periodare som får till det regelbunden träning och då också bra mat i perioder. Men däremellan blir det lätt att jag släpper allt och äter sämre och blir inaktiv. Hur får man det hållbart? Vill verkligen. Och det står med stora bokstäver. Fundera på en kurs med dig, Karin. Eller kanske bli guldmedlem. Såg att det var över ett års tid. Så kanske kan det vara något för att få motivationen att hålla i. Kram från Angelica.
Mm.
Ja, Angelica.
Det är kanske du som ska börja då. Eftersom det är frågan om din guldkurs och annat.
Absolut. Jag har ju något med guldmedlemskap. Men alla kurser hos mig löper över ett år. Så man har tillgång till dem i ett år. Och det är ju just för att jag jobbar liksom inte med quick fix eller dieter eller med så. För det jag jobbar med de människorna som har gått på det och gjort det om och om igen. Och det är bantning eller det är olika. Det gick så bra och sen så. Så jag jobbar ju verkligen med hållbarhet. Men det är bara att höra av dig till mig så ska jag berätta mera hur vi kan gå tillväga. Men för att göra det lite tydligare då, vad är det som gör, vad är skillnaden som gör skillnaden så att säga?
Mm.
Och någonting jag verkligen tror att det är inspiration. Det är inte piska, det är inte alla andra tränar sig ju så här mycket, utan det kommer inifrån återigen. Vad vill jag? Hur vill jag må? Jag känner mig inspirerad till det här. Som jag brukar säga liksom att varenda dag, jag äter ju brunch för jag gillar att fasta, så att vid typ så här 10:30, 11 så äter jag brunch. Och jag gör den så fin och god. Och du vet, alltså jag blir så nördig. Det är som, du vet, en del säger så här, åh, hotellfrukost är det bästa som finns. Och så, och hur ofta bor du på hotell? Några gånger per år, kanske en del säger då. Ja, men alltså jag äter sån frukost, fast en nyttig väg. Alltså jag älskar och njuter av min mat varenda dag, året om. Min vardag ser ut så. Jag har skapat det. Så just den här lusten, lekfullhet, inspirationen, glädjen i att, åh, älskar att röra min kropp. Åh, älskar att laga det här. Jag älskar att dricka den här smoothien. Det kanske inte kommer från dag ett, men att inspirationen, om man börjar med någonting. För många gör ju att de börjar med allt samtidigt, och helt plötsligt ska man gå från softpotatis till att träna 4 dagar i veckan och aldrig äta godis och bara äta bra, bla bla bla, och så håller det en liten period och så mår man jättebra, men sen så kraschar det och så blir det liksom det här jojo-beteendet, och det mår vi inte bra av. Så oftast kan man börja med en sak, men där är olika, lite olika personligheter. Så jag skulle bara säga just personligen, hur får jag till det? För att jag har ändå levt så här nu i över 20 års tid. Och det är inte så här, oj, nu åker vi på semester så då släpper vi det, utan det är alltid med mig. Dagligen. Det spelar ingen roll om vi är.
Ett av de lätta sätten vi gör det på är att det finns inte så mycket annat hemma ens än det som är bra.
Det kan man ju, precis, och det är det vi brukar säga. Gör det enkelt att lyckas.
Ja.
Det är många som säger, jag skulle också vilja äta så. Ja, men hur ofta handlar du? Har du färska grönsaker hemma? Har du frysen full med bär? Nej. Men så ska du slänga ihop en fresh smoothie för att du var sugen på det just nu. När det bara finns ett paket smör, lite frallor, någon halv yoghurt. Och ja, jag vet inte vad folk har sina potatis och köttbullar. Nej, jag vet inte. Hur ska du då få till en färggrann brunch av de ingredienserna?
Ja,
så.
Men det är ju första att göra så att man faktiskt får chans att lyckas. Den andra som är för mig så viktig i den här delen, det är att vi får en vertikal förflyttning snarare än en horisontell förflyttning. Och för att förklara den på något vis, så är en horisontell förflyttning, det är när du blir lite bättre, lite starkare, lite mer. Och en vertikal förflyttning, så är det att din förståelse går upp till en nivå där du liksom inte riktigt förstår varför du skulle göra så. Och det här kan man se på olika nivåer. Jag tror att alla har varit med om det på något ställe i sitt liv, där man bara upptäcker att nej, jag vet, jag pratade med någon som har slutat röka och det var liksom bara att det var som det rushade genom mitt huvud med att jag bränner hål i mina kläder och det luktar tjafsigt och jag är inte kyssvänlig och jag sabbar mina lungor och jag, allt det där som alla har hört av varenda läkare, men berättar läkaren för 100 personer får de vara glada om det är en som slutar, men den här som slutar plötsligt ser att nej, nog, och så gör de en vertikal förflyttning. De lyfter
och det går så här.
Oftast går det väldigt snabbt. Det är liksom bara som att jag är inte ens den typen av person längre. Det är något som skiftar. Det är inget kvar. Och den vertikala förflyttningen när det gäller det här behöver inte vara att man är perfekt, utan det är just det att nej, om jag så att säga går lite vid sidan av spåret så där, man faller av, så går jag på direkt igen. Därför att jag är inte den här personen, så att det stämmer inte för mig. Jag går tillbaka. Och den är så stor i skillnad när man väl ser det. När man lyfter på någonting och tänker, det kunde jag äta. Och så lägger man tillbaka den och säger, nej, det ska jag ju inte.
Mm. Den lilla, precis, klarheten, insikten i att nej.
Nej, det vet jag ju. Bara senast när jag var ute och föreläste. Vi var på Steningevik, som inte är så långt från Arlanda. Och så hade jag ju talat om då att gärna vill ha glutenfritt och mjölkfritt och lite sånt där för att hålla det någorlunda hälsosamt. Och så hade de ställt ett fat med vad de kallade glutenfritt, vilket var mestade socker och annat. Jag kommer dit och är ganska hungrig. Och så känner jag liksom att ja, de har ju minst nu ansträngt sig. Och så tar jag dit handen och är på väg att lyfta den där lilla brownien som då ska vara nyttig för att den är glutenfri och mjölkfri eller vad det var. Och sen så är det, nej, vet du vad, den här har det mycket bättre på fatet än den har inne i mig. skulle man nu istället ha fallit och gjort det och ätit den, så är det mer att ja, men då går vi tillbaka sen bara. Bara gå tillbaka, för det här är inte hemma längre. Det här är inte den jag är, för jag har gjort en vertikal förflyttning. Och det är den som behövs. Man behöver inte vara perfekt, men man svänger så att säga ut på rätt väg så snabbt som möjligt varje gång jag upptäcker att jag är på fel väg.
Mm.
För det som händer är ofta att man får den här känslan av att här har jag lovat mig själv att inte äta något godis, och så åt jag 2 sega råttor och då är allt förstört och kan lika väl äta hela påsen.
Och då är man lite på det vi pratade i första frågan här. Allting. Det är bara massa skillnaden är bara att du har ätit en liten grej av någonting. Okej, det är inte hela världen. Men om du lägger på ett helt stort tankepaket på det, vad det innebär, så kommer det tynga dig och påverka dig väldigt mycket och du gör sämre val dagen efter och veckan efter och allting. För du skapar något av bara en liten brownie som inte spelar så stor roll. Så att man har det här liksom lättsamma och inte skapar alla de här tankemolnen.
Och man missar kanske att man har tidigare kanske då haft någon form av triggerpunkt där det är att nu kände jag mig obekväm av någon anledning och så gick jag för att trösta äta.
Det är så vanligt.
Mm. Så byt ut den då. Eller se den här så att just det finns en så mycket skönare känsla där bakom de här osäkra tankarna som är så mycket bättre. Så blir det nästan som när någon frågar liksom, om hur kan du äta så bra, så inser man att ärligt talat så finns det inget som smakar så gott som frisk och hälsosam känns. Och då blir det liksom inte ett val riktigt. Varför skulle du göra det om du vet att du skulle må sämre? Varför skulle man röka, snusa, dricka alkohol,
om man på riktigt förstår vad det gjorde.
Om man på riktigt förstår vad det handlar om och att jag inte har en möjlighet att få ut mitt bästa. Det är som att på något vis hälla helt fel bränsle i en Formel 1-bil. Du har lagt ett antal miljarder på att köra en bil så fort som möjligt. Och så häller du i den bränsle som inte gör den inte ens konkurrensmässig.
Du är av ett ägg, en spermie, lyckats bli du. Alltså bara där är ju liksom en på
400 miljoner eller något.
Ja, det är så otroligt liten att det blev just du. Och nu är vi här, vi lever det här livet. Då vill man ju göra det bästa. För att kunna.
Ja, om det verkar självklart. Som sagt, då,
när hoppfullt. Det är självklart och den så att säga poletten faktiskt trillar ner. Och det är en mental sak. Det är ju det mentala som kommer liksom före.
Ingen annan kan ge det här för en. För vertikala hopp. Här är en stor skillnad. På den horisontella banan så handlar allt om mig. Det är jag som ska göra allt. På den vertikala banan kan inte jag bestämma det riktigt. Men jag kan titta i riktning mot den så ökar jag chansen att det händer. Så bara det faktum att jag vet att det finns en vertikal dimension. Där jag kan hoppa till en förståelse där det som alldeles nyss var väldigt svårt eller till och med såg omöjligt ut plötsligt ser enkelt ut. Att den ens existerar är extremt hoppfullt för en människa.
Mm.
Gör det att jag på något vis kan säga att på lördag tänkte jag bli upplystare än någon annan upplyst person genom hela den mänskliga historien. Det vore skönt när det hände 11:20 för jag skulle vilja vara mer kärleksfull och varm och trevlig och aldrig ta någonting personligt. Och bara vakna varje morgon och vara produktiv och köra på varenda sekund på dygnet för att äntligen uppnå allting som det vore och bidra med så mycket som möjligt. Kan jag bestämma det? Nej. Det är inte jag med, men jag kan titta i riktning mot att den finns en vertikal dimension.
Då kommer det i alla fall chanserna att drastiskt öka.
För att den faktiskt existerar. Jaha. Inte för att man uppfinner den, nej, utan för att man avtäcker den. Och det är den stora skillnaden med vertikalt och horisontellt. Horisontellt bygger jag och vertikalt avtäcker jag.
Men det är ju precis det här jag älskar och som jag hade gjort oavsett och hur många miljarder jag hade haft på banken, så hade jag velat hjälpa människor att hitta den här glädjen, inspirationen till hälsa, till kost, till träning, till att skapa det här hållbart och så det blir så fantastiskt som det kan vara. Så det är bara att kontakta mig om man nu blir nyfiken på det. Men som avslutning, som alltid, så drar vi ett kort från vårt spel som heter Life Talk. Och idag så står det, du kan väl läsa frågan idag?
Det kan jag väl göra. Nämn 3 gånger där du tycker att du hade riktig tur.
Jag hade tur som träffade dig, älskling.
Mm. Tänker jag tillbaka på det med förhållanden. När min mamma och pappa berättade för mig hur de träffades. När mamma och en kompis kom gående upp på gågatan här i Borås och mötte pappa. Och mamma lutade sig över sin kompis och sa, herregud vad snygg. Vi springer runt kvarteret så vi får träffa honom en gång till. Och så springer de runt och säger hej en gång till och fnittrar som tjejer gör. Och han misstänker ju ganska fort att vänta, så inte gör de alldeles nyss, det är något på G här. Och utan att min mamma hade tagit det beslutet att springa runt kvarteret så hade varken jag eller min syster funnits. Och då hade inte våra barn funnits. Och när man tänker på sånt så blir man helt tokig. Men där i ligger hela magin. Den här att jag tänkte tanken att springa runt ett varv och så gjorde jag det.
Precis.
Där ligger magin. För i Ellens namn, så mycket som vi pratar om tanke, så är det inte tanken som räknas. Det är handlingen som räknas. Och handlingen är bättre när du kommer inifrån din innersta kärna. Så när var 3 gånger som du hade riktig tur? Och har vi fundera tur då så hörs vi igen om
ett par veckor. Det får vi verkligen hoppas att vi hörs igen om 2 veckor.
Hej på er allihopa.
Hej då.
Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.